Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Tiara med mig.
Yes, det Hallå, stämmer. Hej, hej.
Är det bra?
Ja, det är det.
Det var ett tag som du och jag spelade in.
Ja, men det var det.
Alltså, jag drar mig till minnes att du och jag och Hedda spelade in ett avsnitt som handlade om udda karaktär och utstötta, tror jag. Avsnittet alltså, hette.
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var så länge sedan.
Ja, det var ett tag sedan. Det var det. Och lite grann om böckerna vi ska prata idag kan ju sägas liksom hamna in under det temat också, minst sagt.
Ja.
Vi kan inte liksom slita oss från de här härligt udda karaktärerna.
Ja, egentligen. Misfits liksom.
Precis. Mm. Så tre stycken boktips kan ni få idag. Och jag har fått nöjt att inleda faktiskt. Och jag ska börja prata om en bok som är skriven av en av våra household names.
Yes.
Mary Lou, som ni känner till nu vid det här laget. Ja. Vi älskar hennes böcker. Och det är en bok som heter Sky Hunter. Den kom förra året.
Mm.
Bok två i den här duologin, alltså en serie på två böcker, kom nu sent i år. Den heter Steel Striker. Jag har börjat läsa den och den... Ja, she doesn't disappoint.
Okej. Okay.
Mm. Och de här böckerna utspelar sig i ett fiktivt land. Som kallas för The Karenese Empire. Det är alltså karaneserna, kanske man kan översätta det med.
Mm.
De har lyckats bemäktiga sig hela den här kontinenten.
Oj,
alltså det har varit massa så här, enskilda länder tidigare, men de har en väldigt stark armé. De har mycket liksom tjuvknep de tar till. Mm. Och de har lyckats liksom lägger under sig det här så att det är ett enda stort liksom, imperium.
Mm.
Utom ett land.
Ja, oh, okej.
Okay. The Kingdom of Mara heter det.
Mm-hmm.
Och den ligger liksom högst upp, längst ut på den här kontinenten. Och resten av stället är ju då bara Karenese Empire.
Ja.
Och det är ju ett svårt läge. De vet ju att den karanesiska armén är ju på väg.
Mm.
Och de har liksom utkämpat ett förlorande slag helt enkelt. De försöker förhala det så mycket som möjligt för att de vill inte ge upp sin självständighet.
Mm.
Och huvudpersonen i den här boken heter Talin Kamani heter hon.
Mm.
Hon är en flykting. Okay. När hon är 8 år gammal så invaderar karaneserna hennes hemland som heter Bassia.
Mm.
Och hon flydde till Mara.
Själv?
Med sin mamma.
Mm.
Ja. Och nu när boken börjar så är hon 18 år gammal. Hon är extremt välutbildad. Hon ingår i den mest slagkraftiga av maranesiska styrkor.
Oj,
som kallas för strikers.
Okay.
Och deras uppdrag är väldigt, väldigt farligt.
Såklart.
Det är de som är den yttersta eliten, det yttersta försvaret. Det är de som ger sig ut och möter karaneserna först av alla. Karaneserna, de är ganska, de har ju många tjuvknep. De använder sig av genetisk koding, kanske man ska säga.
Oh shit. Men vänta, så det är inte så här förr i tiden?
Liksom? Nej, det här är ju framtiden. Alltså.
Ah, okay.
Ah. Mycket av den teknologin som vi har idag har gått förlorad och så vidare. Så
man
har
liksom...
Så det finns inga,
liksom,
ja,
liksom.
Det finns inga flygplan till exempel.
Nej.
Stora städer är liksom inte speciellt vanligt förekommande.
Nej.
Man har sett liksom ruiner kvar från den gamla civilisationen.
Oj, okej. Okay. Ja. Mm.
Och de här strikerserna då, de slår ju då till mot de som kallas för ghosts, alltså spöken. Okay. Det är alltså, de har varit människor.
Mm.
Men de har blivit så genetiskt förändrade att de är ju fullständigt livsfarliga att ha att göra med.
Jätteobehagligt.
Just att de har den här, de är liksom, man ser att de har varit människor men nu är de bara monster. Mm. De styrs bara av en enda instinkt, döda.
Mm. Och det är lite som zombies typ, fast läskigare.
Ja, ja, fast mycket, mycket snabbare.
Ja.
Det är inte när man ser liksom att de örla sig framåt typ alla Walking Dead, utan de här är they are lethal.
Ja.
Ja. Och de kan man bara, man kan bara döda dem på ett sätt.
Mm.
Det finns en order i nacken på dem och den måste du liksom få av.
Okay.
För att så de har inga andra svagheter.
halshuggningar till höger och vänster.
Ja, det är verkligen så här. Man kan snitta dem, de blöder liksom ut ganska snabbt när man väl har snittat den här ådern. Men det är ju farligt. Du måste komma upp liksom, antingen nära. Väldigt nära dem.
Mm.
Och de är ju, ja. Och du måste vara helt tyst. För de har extremt bra hörsel. Så när du är ute i fält så pratar du inte. Du använder teckenspråk.
Oj.
Vilket passar då Tallinn jättebra. För att hon har blivit för ett kemiskt vapen. Hennes alltså stämband är skadade. Så hon pratar ogärna verbalt. Men teckenspråk funkar jättebra för henne.
Okay. Vad häftigt. Det var ju en intressant twist.
Så är det ju. Man jobbar alltid i par. Tallinns som kompanjon, de kallas för shields, de är varandras sköldar, de skyddar varandra och så vidare, heter Corian Wen Barra. Och han är liksom från Mara, han kommer från en väldigt mäktig familj med mycket pengar. Och enda anledningen till att Tallinn är en striker, det är för att han har gått i god för henne, annars släpper man inte in folk från andra nationer.
Jaha, okej. Okay.
Så att hon är liksom, hon får utstå så mycket hån, och de kallar det för Bassian Rat och så vidare.
Oj, okay.
Men ingen kan ifrågasätta hennes skills, hon är liksom kick ass verkligen.
Och så hon är inte shield, utan hon är typ den
här. Ja, de är varandra shield, så att de kan liksom, antingen så kan de angripa eller så kan de sitta och liksom beskydda den andra medan den andra angriper. Och boken börjar då med att de är på väg ut. De vet att det finns spöken som är på väg till deras gräns. Och det tar inte lång tid förrän de får närkontakt med de här. Det är 6 stycken spöken.
Men är de liksom, för du sa att de var liksom så monster. Är de liksom intelligenta monster då? Så att om de har typ en mur framför sig, springer de inte bara in i den, utan de kan liksom så här
manipulera sig. De har viss intelligens. Men grejen är att de här strikerserna, de använder sig inte av, de gömmer sig inte bakom murar, utan de tänker att vi måste liksom hindra dem innan de kommer fram till murarna. För har de väl kommit dit så kommer resten av armén också. Och det kan vi inte stå emot.
Ah, okay.
Så det är så här, de måste liksom.
De släpper ut de här ghosten först och sen kommer. Okay.
Ja. Och de går ju all in där och fightar ner alla spökena. Eller de tror de gör det i alla fall. Det visar att de har glömt ett som är väldigt mycket mindre än de andra. Och det blir inte bättre än att Corian blir biten. Och då är det så att blir man biten så är det bara, finns det bara ett sätt. Du måste dö. Annars förvandlas du till ett spöke helt enkelt.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Och den som är tvungen att göra det är ju Tallinn. Så att hon har ju ihjäl sin sympater helt enkelt.
Gud.
Vilket ju då är fruktansvärt jobbigt. Och det blir liksom inte bättre av att det här händer ju. Det är vanligt förekommande. För att det de gör, det är ju farliga grejer de sysslar med. Och traditionen är då att du ska gå hem till din partners familj med din partners uniform. Och då ska du liksom, då ska systemet upprätthållas. Det ska bli en, liksom, en förlåtande process och en läkande process. Det är bara det att Corians föräldrar ser inte på Tallinn med snälla ögon, om jag säger så. De tycker att liksom, vår son gjorde fel som valde dig till sin partner. Uppenbarligen går det inte att lita på dig.
Men Gud, okay.
Så att de får ingen förlåtelse och blir ju då fruktansvärt bedrövade över det här. Två veckor efter att det här har hänt så får de reda på att de har tagit en fånge från det karenesiska imperiet. Och traditionen är då att man förhör den där fången tills man har fått de svar man anser att man behöver, och sen är det avrättning.
Men shit, vad det är hårda.
Ja, det är stenhårt alltså. Det är det. Och Tallinn, hon blir då beordrad till den här träningsarenan de har, och där hon då ser den här fången föras in, så ser hon att det här är ingen vanlig soldat alls. Det här är någonting annat än vad vi har mött hittills. Det är uppenbarligen inte en vanlig soldat från den karenesiska armén, det är inte ett spöke. Hon tycker liksom att hans beteende är väldigt oroväckande, för att de slår ju honom och misshandlar honom väldigt hårt. Och han bara tar det, fastän hon ser att han kan ha ihjäl hela jävla styrkan. Bara sådär, om han hade velat. Det är någonting annat på gång här.
Vad obehagligt.
Ja. Så att hon gör ju något oerhört. Hon går alltså ner på golvet. Hon sitter uppe på läktaren. Och så är det liksom arenagolvet där de håller på och pryglar upp den här stackars människan.
Ja.
Och hon ställer sig mellan fången och de som håller på och misshandlar. Och det där är ju inte någonting du vill göra. Hon är redan liksom i onåd.
Ja, jag tänker också, oj.
Och han som då är ledare, First Blade, han tycker ju att det här är, vad håller du på med?
Mm.
Och hon bara, det här, vi kan inte slösa bort den här, någonting som potentiellt kan hjälpa oss något oerhört.
Mm.
För att det här är inte en vanlig soldat. Kolla på hans agerande.
Mm.
Det är liksom, han bara tar det, men han kan liksom, han kan övermanna oss så lätt.
Mm.
Och det blir ju som oerhört uppror.
Oh, där.
Alltså hennes kompisar är bara sådär. Liksom. Hon har ju några väldigt goda vänner och de bara såhär, vad fan håller du på med liksom? Såhär, det blir jobbigt för oss också liksom. Oh, och det hennes ledare gör då, det är att ja, han vrider det till en ganska grym rättvisa. Han säger uppenbarligen, du behöver ju ha en shield. Där är din shield. Så du har ju någon som potentiellt kan hjälpa dig väldigt mycket, men också åsamka dig väldigt mycket skada.
Men okej, okay, men om de ska döda honom för att han är liksom från andra sidan.
Ja. Grejen är att han har inte blivit tillfångatagen under ett batalj.
Okay.
Han har alltså flytt över gränsen.
Aha,
alltså, han har vandrat in liksom på Maran Territory.
Så det är inte som att han har åkt dit för att han ska liksom ha något uppdrag, utan han har...
Nej, uppenbarligen är det någonting som har drivit honom att faktiskt gå över gränsen till fienden.
Mm.
Vilket är ytterligare en sån grej som får liksom Tallinn misstänksam att det är någonting annat som är på gång här.
Oj. Ja.
Och han heter Red.
Mm.
Och han är någonting som verkligen kan hjälpa både The Strikers och hela det här landet. För att han har en oerhörd kraft och oerhört mycket avancerad utrustning.
Okay.
Som man kan använda. Så att, men det blir ju lite grann av en lite problematiskt det här för Tallinn. För att hon, det är ju potentiellt väldigt, väldigt farligt där.
Mm.
Och, alltså det är bara en, alltså nu har jag bara liksom recapat de första 50 sidorna. Boken är på typ 300 sidor, så det är extremt mycket händelser.
Oj, ja, det låter som det är väldigt många saker på gång samtidigt liksom.
Japp.
Ja.
Det är det, jag tycker att den är helt sagolikt bra. Mm. Alltså det är, hon skriver på en nivå som är sinnessjukt fantastiskt.
Ja, men släppte inte hon Warcross, var det?
Ja.
Det släppte hon innan Serva, va?
Ja.
Och det var för något år sedan nu.
Warcross kom ju...
16, nej, senare.
Ja, det kom, hon har skrivit så mycket. Jag kommer inte att läsa Warcross. Det märkte man ju att hennes bakgrund som spelutvecklare kom ju fram väldigt bra i de böckerna. Men det här är också väldigt coolt. Alltså hon är skitduktig på just med världbyggande. Och det är inte så att hon bara liksom... Så här funkar de här länderna. Man får alltid veta hur samhället är konstruerat genom personerna. Det tycker jag är fantastiskt tilltalande.
Ja, hon är väldigt bra på världbyggelsen, samtidigt fokuserar hon inte bara på det, utan det är också sjukt mycket som händer alltid.
Ja,
det är alltså det. Så mycket action.
Ja, det är det. Och det är så mycket plot twists. Så gillar man fartfyllda böcker så är det här absolut en bok som man ska kolla in.
Ja.
Det tycker jag.
Så nice. Men tvåan kom ut nu.
Ja, jag fick tvåan nu i... Ska vi säga, vi spelade in det här veckan innan jul spelade vi in här.
Mm.
För att ge lite tidsreferenser åt folk. Jag började läsa på den. Och jag bara längtar efter att få fortsätta i den.
Ja.
Jättebra är det. Och kul med, jag gillar ju så här duologier. Det ger mig lite utrymme för att slappna av. Utan här är det fullt ös.
Precis.
Och det tycker jag är mycket trevligt.
Mm.
Vad har du för bok med? Det är ett otroligt omslag på den här gott folk, ska jag säga.
Ja, den är väldigt, väldigt trevligt omslag. Den heter The House in the Cerulean Sea.
Ja.
Av T.J. Klune. Yes. Och den har ju varit ganska hypad.
Ja, det har den.
Jag läste väldigt bra recensioner på Goodreads. Mm. Det är en sån bokapp, om man vet. Så, och den är väldigt bra. Den lever upp till de bra recensionerna, tycker jag. Det är en bok, inga fler. Och den kom ut nu 2020.
Ja.
Så den är ganska ny.
Japp.
Och ja, man får då följa, huvudpersonen heter Linus Baker och är 40 år gammal.
Mm.
Så har lite problem med sin vikt och lite hjärtproblem sådär. Ja. Måste äta sallad varje dag. Väldigt tråkigt liv. Han jobbar som en caseworker, kallas det.
Ja.
På liksom the department in charge of magical youth.
Ja.
Så i den här världen så
det är ju vår värld, som jag förstår det,
eller? Det är vår värld. Ja. Alltså man får inte veta heller jättemycket om alltså världen, utan det förklaras ganska långsamt allt eftersom.
Mm. Mm.
Så det är inte så mycket fokus på den här världen. Jag skulle gärna vilja veta mer om den liksom. Men det finns då barn med magiska krafter.
Mm.
Så, och det är väldigt random. Det finns liksom älvor och gnomer och alltså massa olika former och så. Och då så ibland hamnar de då på barnhem.
Ja.
Så det finns liksom barnhem för magiska barn, basically. Mm. Mm. Och då det här, det företaget som han jobbar på är då in charge of de här barnhemmen.
Liksom. Precis.
Och han jobbar som en caseworker, så han åker runt till massa barnhem och utvärderar dem och ser om de följer reglerna.
Yes.
Och sådär. Och han håller det alltid professionellt liksom.
Mm.
Han är väldigt så bra och liksom ser barnen, alltså behandlar dem normalt. Liksom så.
Ja.
Men han knyter inte an till dem och liksom får med känslor och sådär. Alltså, han det, är
väldigt det, så. Man får på att det är ganska farligt att få det, för då kan man inte utföra sitt arbete korrekt. Precis. Det är väldigt viktigt.
Det är så.
Mm.
Så han är väldigt duktig på sitt jobb liksom. Han, det går bra för honom. Men han har gjort det nu väldigt många år. Och han har jobbat i samma position hela tiden. Mm. Och de första kapitlerna är väldigt, väldigt grå och tråkiga. Ja. Mm. För han går till jobbet. Där sitter han då vid sin kontorsstol. Ibland åker han ut till barnhem. Och sen kommer han hem. Mm. Och han har typ en vän. Och det är typ hans katt.
Ja.
Och så äter han sin sallad liksom. Och det regnar och så springer han. Ja. Alltså det är väldigt så här boring life. Ja. Ja, så han är då 40 år gammal så här, man liksom. Och så helt plötsligt så blir han då kallad till extremely upper management. Så det är liksom högsta cheferna på det här företaget. En helt random dag liksom. Så dagen efter så kommer han till jobbet, han är jättenervös. Han är väldigt nervös och tyst. Ja. Alltså per individ liksom. Ja. Väldigt så, allt ska vara i ordning, lugn så här.
Ja.
Så. Tar inga risker. Så han, men han var okej, vi får se vad detta leder.
Aha.
Så han åker upp dit, till det är såklart översta våningen i byggnaden.
Ja.
Åker upp dit, går in, är skitnervös. Så kommer han in, liksom, så är det ett helt mörkt rum och sen ställs det en strålkastare. Bara så här, tsch, och så bara, welcome. Och då så får han då veta av dem att de vill anställa honom för ett speciellt uppdrag. Ett väldigt speciellt uppdrag.
Mm.
Och det är då att han ska åka som caseworker och utvärdera ett barnhem. Men det är inget vilket barnhem som helst, utan det är ett väldigt, det är ett hemligstämplat barnhem som ingen vet att det finns.
Mm.
Och det ligger då på Marissa's Island, typ. Heter det. Och där på denna ön så finns bara barnhemmet och inga andra bor där. Nej. För det ska vara isolerat som möjligt liksom.
Mm.
Och på det här barnhemmet så bor det då 6 barn som är extremt farliga.
Mm.
Och det är därför de är isolerade från resten av världen.
Mm.
Och han får inte veta någonting om barnen innan. Nej. Utan han får bara veta att han ska åka dit och precis som vanligt liksom så här, utföra sitt jobb. Kolla om de följer restriktionerna och kolla om det går som det ska. Liksom.
Mm. Mm.
Men han får också veta att det är väldigt hemligt stämplat och så väldigt viktigt. Så han är nervös, men han, han bara okej. Okay. Och de ger inte heller honom riktigt något val. Utan de är lite så här, du ska göra detta. Och han bara okej. Okay. Så han sätter sig på tåget, packar sin väska, drar dit. Och sen så kommer han fram. Och han har fått ett kuvert med alla filer på alla barn. Men han får inte lov att öppna det förrän han har kommit fram. Och så tråkig som han är, så väntar han ju såklart med att läsa brevet. Sen har kommit fram till, har fått av tåget. Och så på perrongen så öppnar han då det här kuvertet och den översta filen, om det är ena barnet. Ja. Nu kommer jag ska berätta om den här boken då, men jag kommer spoila lite grann om barnen.
Ja.
det står inte på baksidan av boken, alltså individuellt om barn, så bara att de är farliga liksom.
Ja.
Men jag tänker berätta om det. Det är
ta och berätta om några.
Ja.
Kan vi göra.
Ja. Mm. Men ja, så han öppnar då översta filen då, så står det bara vet du, Lucy Morningstar Antikrist. Så djävulen.
Ja, djävulen. Alltså djävulens son.
Ja, det är det. Ja. Och han svimmar ju då. Han bara, japp, det här klarar inte jag av. Och så växer han lite senare av en kvinna som ska liksom köra honom ut till ön.
Ja.
Och hon bor också på ön.
Mm.
Och hon är en sprite kallas det. Och det är ja. Typ 11-ish.
Precis. Mm.
Hon är en island sprite. Så hela ja. Den här ön som barnet ligger på är liksom hennes ö. Mm. Liksom. Och han kommer då dit. Jag har skrivit ner lite så här. Lite om alla barn. Men jag tänker att jag ser inte alla dem.
Nej, precis. Man kan ju lugnt säga att de är ju absolut för yttre betraktare. Alltså, framstår det ju som helt vettlöst att åka ut till den här ön. Liksom, vartenda ett av de här barnen är ju liksom kapabel till ofattbar förstörelse. Mm. Verkligen.
Ja. Alltså, men, Lucy.
Ja.
Ja. Och han är ju bara 6 år gammal också, vilket är otroligt komiskt.
Ja.
För att han går runt och säger, ja, han är väldigt dramatisk liksom. Han är typ en drama queen. Ja, så han går runt och bara, förbanna dig, du ska handla. Alltså så här, säger jätteobehagliga grejer liksom. Ja,
det är verkligen, det är det som är så hårresande med att det är trots att barn vi pratar
ja.
Om.
Men ja, de är små liksom.
De är helt flippade alltså, framförallt ja. Lucy då, det är verkligen...
Det är så komiskt.
Ja,
det blir det liksom. ja, föreståndaren på detta stället som han då egentligen, det är egentligen det han ska åka dit för att kolla.
Ja.
Om föreståndaren
ja.
Liksom tar hand om barnen på rätt sätt.
Precis.
Liksom och så. Och styr barnen bra. Och han heter då Arthur Parnassus. Och han är liksom föreståndaren. Och sen har vi hon här The Island Sprite liksom, ja. Som också är där. Men ja. Hon inte riktigt med typ ish. Så att, ja, han träffade honom och han är en väldigt intressant karaktär också.
Mycket intressant.
Ja, och de blir liksom närmare, huvudpersonen Linus blir liksom ja. Nära vän med honom typ.
Ja.
Och han ska liksom utvärdera honom och allt eftersom boken går så börjar man ana lite ugglor i mosset.
Ja, det är mer än bara vänskap här går folk kan vi säga.
Ja, precis. Ja. Men inte bara det utan också det börjar så här kännas liksom lite konstigt. Alltså, vissa saker har liksom inga svar.
Nej.
Om man börjar liksom så här ana att det kanske finns vissa som döljer.
Ja, det är det som är det som jag tänkte på när jag läste den här boken. Det är ju dels att den tar väldigt tydligt liksom ställning för de som är utanför, de som är sedda som udda av mainstream-samhället. Och att det finns liksom krafter som försöker liksom, de tycker ju att vi som lever normala liv, det är vi som behöver skyddas för de här. Men det finns ju det andra perspektivet också, att det är barnen som behöver skyddas från en osympatiskt inställd samtid helt enkelt. Och det är väldigt, alltså man får både en så här väldigt varm och fuzzy feeling fick jag när jag läste den här boken.
Ja, ja den behandlar verkligen acceptans och utanförskap och alla de grejerna och med familj och allt sånt. Väldigt,
exakt så.
Väldigt mycket.
Så den är sagolig. Alltså alla som har läst den där, alltså folk var ju helt, de ravade ju på Goodreads och inte bara där, utan det hade varit oh my god, liksom jävlar vilken bok, fantastiskt.
Ja.
Och det bara strösslades högsta betyg över den
på
alla möjliga platser och ställen.
Men den är väldigt god, mysig och feel good. Alltså så här, det är lite så Miss Purgins hem för besynliga barn.
Ja, lite den känslan. Ja.
Med konstiga abilities och barnhem och det köret liksom.
Precis.
Men
ja, den är, kan verkligen rekommendera den. Den är väldigt rolig att prata om också för att alla som har läst den är bara sådär
liksom. Ja, det finns mycket att diskutera liksom för de tar upp de här frågorna liksom, och det blir så alltså moraliskt dilemma nästan liksom.
Precis. Ja.
Ja, men den är jättemysig och jättebra.
Mm.
Så rekommenderas starkt.
Det är fint. Ja, nu ska jag prata om en bok som har några år på nacken. Den kom 2010.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och heter Underfors. Skriven av en finsk författare som heter Maria Trotjaninov.
Oj, okej. Okay.
Vilket efternamn.
Nice start. Redan, ja.
Och Maria är ju, jag har läst några av hennes böcker tidigare. Och tipsat om en i podden tidigare.
Mm-hmm.
Maranesi, berättelsen från det röda klostret.
Just det.
Kommer du ihåg den? Alltså med den här ön där, yeah, det bara bor kvinnor och så vidare. Och där, dit kommer då liksom kvinnor och det är liksom gudinnor och så vidare.
Mm. Ja, men det kommer
jag. Så de sysslar väldigt mycket med, liksom, hennes böcker innehåller alltid väldigt bra kvinnliga karaktärer. Det handlar väldigt mycket om jämställdhet och makthierarki och så vidare. Mm. Och Underfors utspelar sig i Helsingfors.
Mm.
Och där bor en tjej som heter Alva.
Mm.
Och hon bor då i en av de äldsta stadsdelarna i Helsingfors. Tillsammans med sina föräldrar. Och Alva är ju ganska speciell. Det är väldigt viktigt för henne att ha kontroll över sina omgivningar, så att hon är väldigt duktig på att liksom memorera. När hon går hem från skolan så måste hon memorera alla hon möter, och det är inte bara sådär jag har gått förbi en man, utan man ska ju kunna beskrivas i detalj, och så är det med alla.
Okej, okay. Men stannar hon folk då, eller hon bara
gör nej, hon bara liksom såhär, en blick, och så försöker hon memorera så mycket hon bara kan.
Mm.
Och sen måste hon liksom återupprepa det när hon kommer hem, vilka har jag mött. För det finns alltid något, man förstår att det finns något yttre hot här. Och kan liksom inte förklara det riktigt. Hon har också inget minne av sina första år. Alltså barn börjar ju få liksom minnen från när de är 2,5. Sådär. Hon har inga minnen alls från när hon var väldigt liten. Och det blir ännu märkligare en dag när hon är på väg hem. Och så ser hon att det står en person som hon bara känner sig otroligt connectad till.
Okay.
Och han kallar henne för ett helt annat namn än Alva. Och säger att du är egentligen inte härifrån, du är från Underfors.
Okej.
Okay. Så det är så här, alltså verkligen jättebisarrt. Och sen börjar nattfjärilar.
Ja.
De börjar liksom agera väldigt och börjar skriva ut ord i hennes tak. De flyger in i hennes rum på kvällen och skriver liksom ord att hon ska minnas. Och hon bara, vad fan är det här?
Herregud, okej. Okay.
Ja.
Shit, vilken spännande start. Herregud.
Och det finns då det två manliga karaktärer i den här boken också. Det är det sådana som tilltalar henne. Han heter Nide.
Okej.
Okay. Konstigt namn.
Ja.
Och han är konstig.
Okej.
Okay. Han är nämligen inte mänsklig.
Ja, okej. Okay. Okay. Ja.
Och så är det Joel som går i samma klass som Alva. Mm-hmm. Och är dödligt förälskad i henne. Oh, i hemlighet.
Okay. Hur gammal är hon nu igen?
Hon är ju, ska vi säga, hon är 17.
Oj, oh, då är hon ganska gammal ju.
Ja, okay. Ja, så hon går på gymnasiet.
Ja.
Mm. Och Joel är såhär, jag måste försöka liksom få kontakt med henne. Och liksom, till slut tar hon ju mod till sig och frågar om hon ska gå ut och dricka kaffe.
Mm.
Och han sitter ju då på det här stället där de har bestämt att de ska träffas. Och ser ju att där kommer Alva. Och så säger han, vad fan är den där jävla tjommen? Då är det Nide som kommer.
Exakt den gången liksom.
Nej, inte exakt den gången. Det här är en som gång efter. De har träffats flera gånger, Alva och Nide. Där hon får reda på mer vad Underfors är.
Ja.
Och så ser han att Alva följer med honom. Han bara, det här är någonting väldigt mystiskt på gång här, tänker Joel. Och bestämmer sig för att följa efter.
Oj.
Och det blir svårt att följa efter, för att Nida och Alva är ganska snabba av sig. Men Joel är som tur är väldigt vältränad och han håller på med parkour. Så han är ju skitvig och liksom skillad på det. Ja.
Vänta, time out. Ja. De är väldigt snabba. Hur är de snabba?
Ja, de rör sig väldigt flytande och kraftfullt.
Ja. Okay.
Och de börjar bege sig ner liksom, så Joel tänker, vad fan är de på väg? De rör sig liksom neråt.
Okay.
I staden, försöker komma ner, och sen helt plötsligt öppnar de en lucka och försvinner ner under markytan. Han bara, okej, jag måste ju följa efter. Och det tar inte slut där. De är på väg ner under, djupt under Helsingfors. För där finns det här stället som heter Underfors.
Oj, okay.
Och det är ett ställe som befolkas av alla de varelser som har trängts undan av människan. När civilisationen brett ut sig, städerna blir större. Så måste ju alla de här trollen och häxorna och vättarna, de måste ju ta vägen någonstans. Och Underfors är ett sånt ställe. Och man förstår snart då att här har det ju då hänt något väldigt förfärligt.
Mm.
För det har funnits en kung där, Skuggkonungen. Som är död. Drottningen är död. Och prinsessan är ju då försvunnen.
Okay.
Nu kanske ni börjar förstå att vem Alva egentligen är.
Hon är en prinsessa kanske.
Mm-hmm.
Men var kungen magisk på något sätt?
Ja, han kunde förvandla sig till en skugga.
Till en skugga?
Ja.
Oj, shit vad maxat. Så det jag får lite så här bergekungens salva.
Ja, det är väldigt mycket sånt.
Ja.
Och Alva, hon är ju svårt förtjust i Nide. Han är ju fantastisk, tycker hon.
Mm.
Men det har ju hänt grejer där nere som jag inte ska berätta om, för att det här är också väldigt mycket så här, mycket vridningar i handlingen.
Mm. Är det plot twists eller?
Oh ja.
Ja.
Oh ja. Och mörka familjehemligheter. Det är ju alltid sånt. Ja.
Mm.
Men den är helt fantastisk. Alltså, den här boken tycker jag om av flera olika anledningar. Det känner jag ju då att hon har sån stenkoll på de här gamla myterna.
Mm.
Hon har tagit liksom myterna om troll, om vättar och häxor och gjort det till något helt eget på något sätt. Det känns både hemtamt och fräscht.
Ja, just det här med att det ska vara en stad under Helsingfors.
Ja.
Då är det ju som att man verkligen delar upp myterna där nere och sen...
Där, ja, precis.
Man har ändå kvar den gamla
världen. Så är det, och det är så coolt, så här, men hur kan man bygga en värld där nere? Det finns ju liksom rör och elledningar och så vidare. Och det tar nog också upp så här att de säger, ja, du anar att han fick gräva runt för något jävla avlopp här. Så vi var tvungna liksom, sådana grejer, sådana små detaljer, tycker jag är helt fantastiska. Och den här boken är en standalone, men jag kände bara så här, det hade varit så underbart att få läsa mer om det, kanske förhistorien och så vidare. Eller vad som händer Joel och... Alva efter.
Mm.
För att det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Det är inte bara det att det är ett otroligt bra tempo. Det är inget hetsigt tempo, men det är heller inte så här lugnt och avslappnat. Det är alltså bra puls hela vägen. Och jag kände liksom redan första två sidor, jag kände att här kommer bli en otrolig läsupplevelse.
Ja. Men gud, den där måste jag läsa.
Ja.
Alltså nu.
Ja.
Herregud. Alltså den påminner lite om den, när heter den Dödsdansen? Nej, heter den det? Den här med
fiolspelaren.
Jag har inte läst den, men jag tänkte låna den idag. Men nu känner jag, varför inte den också?
Ja, det kan vara det att du lånar Dödsdansen först. För att Underfors är ju så pass, den är ju lite äldre. Så den finns bara på några bibliotek och inte hos oss längre. Av någon anledning.
Nej. Jag trodde du skulle säga att den finns bara på finska. Så det var
nej.
Bra.
Nej, nej.
Alltså, då hade det blivit svårt.
Ja, det hade blivit svårt. Men Dödsdansen har vi faktiskt inne, tror jag.
Men då får jag börja med den.
Den är satan vad bra den är, alltså. Ja. Mm. Fantastiskt. Jaha, hörni.
Ja.
Det här var faktiskt alla tre bok. Men shit, vi har snackat på rätt bra här.
Ja, jo. Så blev det.
Vi kommer såklart tillbaka med fler boktips under terminen.
Mm.
Men tills dess, gott folk, läs på och ta hand om er.
Yes, ha det bra.
Ha det. Hej då! We'll be right back.